Det är eftermiddag den 14 mars och skolan är slut för dagen. En av eleverna som kommer ut ur lokalerna på Marks gymnasieskola är 17-åriga Maja. Hon har svart jacka och grå mjukisbyxor med utsvängda ben på sig. Som vilken annan dag som helst så promenerar hon förbi parkeringsplatsen och försvinner sen ner mot den stora rondellen. Men den här dagen kommer Maja inte hem. Familjen anmäler henne som saknad och Missing People går ut med en efterlysning. Efter att hon har varit spårlöst försvunnen i 4 dagar så hittas Maja död. Fyndet görs vid en järnvägsbro, bara några 100 meter från gymnasieskolan. Tidigt i utredningen riktas misstankarna mot en jämnårig pojke.
På måndag kvällen hittades en kropp någon kilometer från gymnasieskolan där hon senast sågs.
17-åriga Maja och den nu mordmisstänkte tonårspojken lämnade skolan tillsammans enligt Expressen.
Tonårspojken uppgav först att han och Maja skildes åt, men sen ändrade han sin version och sa att Maja visat honom ett hemligt ställe vid en järnvägsbro.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Idag så ska vi prata om ett fall som har varit väldigt uppmärksammat den senaste veckan. Det handlar om mordet på 17-åriga Maja i Marks kommun. Med mig idag på länk så har jag min Expressen-kollega Linnea Lundström. Välkommen till Krimrummet.
Tack så mycket.
När det här avsnittet släpps så har det gått 2 veckor sedan Maja försvann. Utredningen är fortfarande i ett tidigt skede, men på den korta tid som har gått så har ändå mycket hänt. Jag tänker att vi börjar med att prata lite om Maja, Linnea. Vem är Maja?
Maja är en 17-årig tjej som bodde tillsammans med sin familj i ett litet samhälle några kilometer utanför Skene i Marks kommun. Och hon har beskrivits som en person som många i kommunen kände eller kände till. Och jag tror att det är få som har undgått att se de bilder som har cirkulerat på henne både i början av försvinnandet och sen efter att hon hittades död. Och det är en ung tjej med mörka ögon och brunt hår. Vi får se på de bilderna.
Det är en tjej med personlighet och karaktär kan man väl säga. En tjej som älskar att dansa. Hon spelar basket. Maja gick på gymnasiet inne i Kinna. Där gick hon anpassad gymnasieskola. En inriktning som erbjuder elever extra stöd. Hon hade en intellektuell funktionsnedsättning. Vi har fått det beskrivet som att det sociala samspelet kunde vara lite utmanande för henne. Maja bodde då i Marks kommun. Det är ju en av få platser i Sverige. Jag vet inte, det kanske är den enda. Där man inte säger Mark, utan man säger alltid Marks kommun. Vad är det här för platslinje?
Precis. Ja, i Marks kommun så utgör Skene och Kinna centralorterna. Och det är liksom 2 små samhällen som egentligen mer eller mindre flyter ihop till 1. Men gränsen utgörs i teorin då, i alla fall, av ån Viskan. Och det här är ett, ja men, bor man där så bor man väl liksom på landsbygden mer eller mindre. Textilindustrin är väldigt dominerande, det finns väldigt mycket textilverksamheter runt om här. Ett litet samhälle där i kommunen bor det runt 35 000 personer och typ 40% av dem bor i de här 2 orterna.
Men majoriteten då fortfarande ute i, vad ska man säga, ute i byarna. Det är en del av Sverige som inte är så urbaniserat.
Mikael?
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och vi förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Den här dagen så kommer Maja inte hem från skolan och hennes familj reagerar direkt kan man väl säga med stor oro, för det här är inte likt Maja.
Nej, precis. De anmäler ju henne försvunnen där runt 18:30 tiden på torsdagen och då har hon ju bara varit försvunnen i några timmar. Hon sågs ju lämna skolan och skulle då till en fritidsverksamhet som hon inte dyker upp på, och när hon inte heller dyker upp hemma så anmäler familjen henne som saknad.
Mm, och man anmäler också till Missing People som går ut med en efterlysning med bild och signalement. Där anges att hon är 143 cm lång, hon väger 37 kilo. Hon har en mörk jacka och grå luvtröja. Hon har en vinröd mussa, grå mjukisbyxor och på fötterna så har hon svarta skor med rosa band. Och torsdagen som är den dagen då hon försvinner, den passerar förbi. Det gör även fredagen och helgen. Och alla de här dagarna, Linnea, de passerar utan att polisen egentligen gör några större sökinsatser.
Nej, precis. Man söker alltså inte aktivt efter henne, utan de insatser man gör går mer ut på att försöka spåra hennes mobiltelefon. Och jag vet att man också håller vissa förhör under helgen. Men nej, någon aktiv sökinsats pågår alltså inte från polisens eller någons sida under helgen.
Och det här är någonting som i efterhand har fått kritik av släktingar till Maja.
Ja, precis. Ganska snabbt så växte den här kritiken. Och det är ju då bland annat just på grund av att Maja hade en intellektuell funktionsnedsättning. Man anser liksom inte att det är rimligt att hon på eget initiativ skulle hålla sig borta på det här sättet. Därför har det riktats kritik och polisen har ju uttryckt liksom en förståelse för den kritiken. Och så sent som bara någon timme innan vi gick in i den här inspelningen så fick vi veta att polisen anmält sig själv till avdelningen för särskilda utredningar inom polisen. Just på grund av att man inte startade den här insatsen tidigare.
Mm, man kommer titta på detta djupare och se om det var så att man agerade korrekt i alla lägen här.
Precis.
Helgen passerar utan att man hittar Maja, men på måndagen så gör polisen framsteg i fallet. Man växlar då upp från att utreda en försvunnen person till att istället utreda ett misstänkt människorov. Då börjar man också intressera sig för en pojke som är jämnårig med Maja.
Exakt. Man plockar in honom för förhör under måndagen. Och det man kan säga är ju att från det att polisen skiftar fokus från att, som du sa, utreda ett försvinnande till ett misstänkt brott, så får man ändå säga att det går väldigt snabbt. För i förhör så berättar ju den här 17-åriga pojken saker som får polisen att rikta in sig åt ett visst håll, och det leder ju till att de hittar Maja på måndagskvällen avliden.
Allting går ganska snabbt där på måndagen. Det är så att den här 17-åringen, han är den sista som syns med Maja. Det finns uppgifter om att han lämnar skolan tillsammans med henne. Och detta leder naturligtvis till att han är väldigt intressant i den här utredningen när polisen sätter igång. Den här 17-åringen, han blir förhörd och i samband med det så blir han misstänkt för människorov och han blir även anhållen. Det här är alltså innan man hittar Maja. Och vi har uppgifter om att han i det här inledande skedet så har han lämnat lite olika uppgifter i förhör. I den första versionen så har han sagt att han och Maja tog sällskap från skolan, att de gick tillsammans till tåget, han hoppade på och hon försvann därifrån. Men senare så har han berättat en annan version och den innehåller att Maja ska ha visat honom ett hemligt ställe vid en järnvägsbro. Och Linnea, det är precis vid en sån här järnvägsbro där man så småningom hittar Maja död på måndagskvällen.
Ja, precis. Den här järnvägsbron ligger ju bara några hundra meter ifrån gymnasieskolan där Maja senast sågs vid liv. Och i början av förra veckan i samband med sökinsatserna och så där så spärrade man av ett stort område runt den här järnvägsbron där hon hittades på måndagskvällen. Järnvägsbron här, den omgärdas liksom av gulnade fält och ligger alldeles i närheten av ICA-butiken i Skene. Så det kom ju väldigt nära in på invånarna där att det var här som någonting hade hänt.
Man märker ju, man vet att när det pågår en omfattande sökande efter en försvunnen person och sedan börjar man spärra av stora områden, det är inget gott tecken.
Nej, precis. Och på måndagskvällen så går ju polisen ut med att man har hittat en avliden kropp i sökandet efter Maja. Men man kan liksom inte formellt slå fast att det är hon man har hittat innan man har identifierat kroppen, utan det sker först på tisdag förmiddag. Då vet man med säkerhet att det är 17-åriga Maja man har hittat. Och då har anhöriga redan underrättats kvällen där innan.
Och i samband med det då övergår ju den här utredningen från människorov till mord. Den här platsen som är avspärrad, du har ju varit där, Linnea. Vad är det för plats?
Nej, men den här järnvägsbron, den ligger ju centralt i Skene, precis vid gränsen då till Kina, vid över Ånviskan. Eftersom det var ett så stort område avspärrat under tisdagen efter att man gjort det här fyndet, så har jag inte befunnit mig just vid den här järnvägsbron. Men det man kan konstatera är ju att det är väldigt nära platsen där Maja senast sågs och det är ju också väldigt nära liksom där skeneborna vistas hela tiden, nämligen vid den här lokala ICA-butiken. De polisens plastband som används vid avspärringen, de löpte liksom precis längs med parkeringen till och återvinningscentralen där vid den här mataffären. Så det gjorde ju sig väldigt påmint både under måndagskvällen men också under hela tisdagen egentligen när folk hade fått höra det här tragiska beskedet.
Rörde man sig i Skene så märkte man av vad som hade hänt på ett eller annat sätt?
Verkligen. Under de här dagarna så är det ju en enorm polisiär närvaro jämfört med vad det brukar vara i det här samhället. Polisen använde också gymnasieskolan som en slags samlingspunkt. Så där cirkulerade det ju fordon både under måndagen och tisdagen. Man sökte ju med både helikopter och drönare. Så nej, det var nog omöjligt att som Skene eller Kinabo undgå att det var någonting som har hänt här.
Och det är ju efter de här orden i förhör om det hemliga stället vid järnvägsbron som polisen bestämmer sig för att vi måste söka av järnvägsbroarna. Och det är en hundförare som är ute på en sån där sök som så småningom hittar kroppen. Och vi vet att Maja hittas död i Viskan vid den här järnvägsbron som skiljer Kinna och Skene åt. Där ligger hon i vattnet nära strandkanten och hon har kraftiga skador i ansiktet när hon hittas. Alldeles i närheten så hittar man hennes tillhörigheter undangömda. Det står klart att Maja har blivit utsatt för ett brott och de här misstankarna som tidigare fanns mot den här 17-åringen om människorov, de går ju över då istället till mord. Han sitter numera häktad misstänkt för det här mordet. Och Linnea, du var på häktningsförhandlingen som hölls mot honom. Hur var den?
Ja, precis. Den ägde ju rum i torsdags på Borås tingsrätt. Det lockade ju väldigt stort medialt intresse. Alltså, vi var väldigt många journalister på plats den här dagen och fyllde upp varenda åhörarplats i den här väldigt lilla förhandlingssalen på Borås tingsrätt. Den 17-åriga pojken som misstänks för det här, han var inte med fysiskt på plats utan deltog via länk. Så vi fick se honom på en stor bildskärm där han satt bredvid sin försvarare i ett väldigt litet rum. Han satt i kriminalvårdens gröna kläder med armarna liksom korslagda med händerna i knät och uttryckte sig väl inte alls, skulle jag säga, under de delar av förhandlingen som var öppna för allmänheten. Majoriteten hölls ju bakom lyckta dörrar.
Det är väldigt lite man får vara med om på en häktningsförhandling, men möjligt, man kan liksom se personen som misstänks för de här brotten, men det är i regel några minuter det handlar om när man inte säger så mycket. Men i det här fallet så var det så att han nekade till brott, eller hur?
Exakt. Det var hans försvarare bredvid honom som berättade att han nekade till brott och bestred åklagarens häktningsyrkanden. Och även då så satt 17-åringen och tittade rakt fram, mer eller mindre.
Det slutar med att han blir häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, och så ser situationen fortfarande ut. Han är alltjämt frihetsberövad misstänkt för detta. Några ord om den här 17-årige pojken. Han och Maja, de känner varandra sedan tidigare. Han går också anpassad gymnasiegång. Han får extra stöd. Han bor i ett litet samhälle i Marks kommun med föräldrar och syskon. Tittar man på hans sociala medier så kan man se att han till synes har ett väldigt stort intresse av att fiska. Väldigt mycket handlar om vatten och om att fiska.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och det här ärendet, det stannade inte av bara för att 17-åringen blev häktad, utan så småningom så visade det sig att det fanns fler brottsmisstankar som tillkom. I slutet av förra veckan så häktades ytterligare två personer, Linnea. Kan du berätta om det?
Ja, precis. Det var i helgen som två personer begärdes häktade och senare också häktades. Och det är alltså för misstanke om grovt skyddande av brottsling. Och de här två personerna är anhöriga till den 17-åriga pojken som är misstänkt för mordet på Maja. Vi vet ju inte exakt vad det här skyddandet, det misstänkta skyddandet skulle bestå i, men själva brottsmisstanken som sådan innebär ju att man försökt hindra en misstänkt person från att lagföras. Liksom. Det är en tredje person som också är misstänkt för grovt skyddande av brottsling, men där har åklagaren inte ansett det nödvändigt att frihetsberöva personen. Personen satt frihetsberövad till en början men begärdes aldrig häktad, så den personen är på fri fot fortfarande.
Så det är sammantaget tre personer som sitter frihetsberövade i detta. Det är 17-åringen som misstänks för att ha mördat Maja, och det är även två anhöriga till honom som misstänks för grovt skyddande av brottsling. Den här typen av fall, särskilt på en liten ort, påverkar alltid väldigt många människor. Du har ju varit på plats i Kinna och Skene i samband med det här. Hur märks detta av?
Ja, det märks av väldigt mycket. Det är extremt påtagligt. Under tisdagen då jag var där, alltså dagen efter att Maja hittades död, så var det ju en skola i stor sorg, inte minst. Då hade man upprättat en minnesplats precis utanför entrén till gymnasieskolan där Maja gick. Och under hela dagen där så såg man ungdomar samlas där, gråta, kramas och lämna blommor. Men även i hela orten så var det en folk var väldigt berörda av det här. Och många, om inte alla som jag pratade med, beskrev det verkligen som en plats där alla känner alla. Och även om man kanske inte kände Maja eller känner hennes familj personligen, så känner många någon som gjorde det. Alltså att man kanske har en släkting som har tränat henne i någon idrott eller som varit hennes lärare eller sådär. Så det kommer väldigt nära, och det var det flera som uttryckte väldigt starkt, liksom, att det inte lämnar någon oberörd.
Det berör ju väldigt många när en 17-årig tjej blir berövad sitt liv på det här sättet. Det är klart att det slår en kil i tryggheten som finns, särskilt på en mindre ort.
Verkligen.
Vi låter det bli de avslutande orden i den här veckans avsnitt av Krimrummet. Jag misstänker att det här är ett fall som vi kommer att återkomma till längre fram. Tack Linnea för att du ville vara med i veckans avsnitt.
Tack så mycket.
Du som lyssnar på Krimrummet har en möjlighet att ta del av ett erbjudande om Expressen Premium. Om du surfar in på expressen.se/krimrummet så kan du signa för premium för bara 19 kronor för de första 2 månaderna. Om du vill ha lite bakgrundsmaterial till vad vi håller på med här i Krimrummet så kan du följa mig på Instagram, malmgren.k heter jag där. Du kan som alltid mejla mig på kim.malmgren@expressen.se. Och klippen som vi hörde tidigare i avsnittet kommer från Sveriges Radio. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.